Hej och välkommen till Hästvispodden där jag idag har gästen Lotte Mjöberg. Hej Lotte!
Hej!
Och du är ju inbjuden här för att du har skrivit en spännande bok. Vill du börja med att berätta om vad det är för bok som du har skrivit?
Ja, och jag måste säga att jag är väldigt förvånad att ingen annan hann skriva den före mig. Den heter Den heliga hästen i myter och religioner genom årtusenden. Utkom i höstas.
Kul. Ja, det är ju spännande att ingen har gjort det, för det här temat förstår man ju när man läser boken är ju, alltså hästen har ju verkligen funnits med med oss så länge.
Precis, ja. I sedan mänsklighetens gryning verkligen så har hästen varit oerhört central och den har setts som länken till det gudomliga i alla religioner, inte bara världsreligioner utan även naturreligioner och även i myter och sådant. Och det har varit en väldigt likartad syn på hästen också. I alla årstusenden över i hela världen faktiskt.
Det är ju väldigt spännande att vi har tolkat den så lika och att den har fått samma innebörd så.
Absolut, ja. Och detta är ju oerhört intressant. Men jag kan ju också säga att det har tagit slut nu. I vår moderna värld så har denna förbindelse, när man såg på hästen som en andlig symbol. Nu är den bruten faktiskt efter så många år alltså. Och det är också intressant att vi inte får glömma det. Det var det jag kände. Jag ville verkligen vörda och uppmärksamma hästens roll i människans historia. Och i min bok så valde jag mycket medvetet att inte se det utifrån kungar och den militära makten, för där har den ju givetvis också spelat stor roll. Men här handlar det om människans sökande efter det andliga, efter meningen med livet och förståelsen varför vi lever och så. Och
När skulle du säga att det i modern tid, när bröt vi den, liksom överlag, den bilden av hästar eller den, att de hade den meningen för oss?
Jag skulle säga att det var när hästen inte blev viktig längre för vår samhällsutveckling. Industrialiseringen kom, traktorerna och bilarna kom, allt det här. Och även det här, det vetenskapliga tog över istället för det religiösa också. Så att de senaste 100-150 åren har denna förtrollning brutits. En forskare kallar det som att hästen har avmystifierats.
Just det.
Den har inte samma funktion i vårt samhälle längre, även om vi har en stark känslomässig kontakt med den. Så förknippar vi inte längre hästen med det sakrala och andliga.
Nej, förutom en liten klick av oss som lyssnar på den här podden.
Ja, alltså väldigt många. Den här boken har fått stor uppmärksamhet och det glädjer mig oerhört. För det är ju hästens roll jag verkligen vill föra fram.
Ja, ni hade berättat att du var med i tidning idag.
Ja, just det. Den har som sagt fått rätt mycket uppmärksamhet och det är väldigt roligt. Och just idag kom ICA-Kuriren med ett helt uppslag om det och så. Tar vi några exempel där? För tar upp det både i mytologierna och kulturerna och de fem världsreligionerna. Och det hänger ju ihop givetvis, om man ser det historiskt sådär. Och en liten grej, min bok är ett axplock, för det fanns så oerhört många exempel, så jag var ju tvungen att göra ett urval, verkligen. Men det handlar om, hästen har varit väldigt viktig i kontakten med solen. I många kulturer för länge sedan trodde man ju att det var hästen som drog vagnen med solen över himmelen på
Just det.
dagen, så att solen kom även till exempel här då. bronsåldern och vikingatiden och järnåldern och så. Den har varit väldigt viktig i relation till vinden, just det att den är så snabb och att den därför kunde nå upp till himmelen och även ner till underjorden också. Vi har ju den här mytologiska hästen Pegasus. Om det. Sen har vi också den varit i kontakt, väldigt viktig i relation till vatten. Och här har den också kunnat användas lite för att varna hästar, varna barn just för farorna med vatten. Bäckahästen var ju väldigt viktig i svensk nordisk
Just det.
tradition och den fanns på många ställen i Europa också. Sen kan man också se genom världshistorien som hur den har varit en bringare av tur och otur. På olika sätt. Förr kunde man, till exempel kelterna trodde att man kunde utläsa spådomar från hästen genom hästens gnäggningar och vilka steg den tog när den klev ut ur stallet först. Ja, inte bara kelterna, även på andra ställen i Europa och Kina också, att man kunde läsa hästen och få veta då man kunde få utläsa spådomar av hästen. Sen också som otur och även död, för den
Ja, för
hade
det slog mig lite när jag läste att det var ganska mycket som ändå var ganska skrockfullt åt det mörkare hållet kring hästar.
Ja, just det. Och just att du säger mörkt, för här kommer också färgen in. Vita hästar har förknippats med godhet och så, till exempel. Och enhörningen har vi ju här också, till exempel. Och svarta ner med underjorden. Och det var svarta hästar som drog likvagnarna här i vårt land, till exempel. Nu kommer jag med lite.
Ja, men det är det som var liksom skrockfullt eller mörkt kring hästen av att den kunde också bringa otur eller.
Och vad som inte heller har lyfts så mycket, att just i den samiska kulturen, som av tradition inte har varit någon direkt hästkultur,
Nej.
där hade de en dödsryttare som kom på en svart häst och förde med sig sjukdom.
Just
Det
det.
var lite tveeggat, för de kunde också få bort sjukdomar genom den här hästen och ryttaren Ruto genom olika ceremonier och sådär. Och sen finns ju oerhört mycket att säga om det här med hästoffret.
Ja.
Man vördade ju hästen, och just därför så var det, och man offrade det viktigaste man hade, alltså hästen. Det har man kunnat hitta i många gravar här i Sverige och många andra länder. Där var det stormän som begravdes tillsammans med sin häst.
Och det slog mig också när jag läste att det kändes så jobbigt att läsa hur många hästar det var som avlivnades just för att deras människor hade dött för att de skulle
Ja,
begravas tillsammans liksom.
verkligen. Och även deras betsel och all ridutrustning också följde oftast med också. Den döde mannen och faktiskt även kvinnor har också begravts med hästar. De fick med sig sina sporrar och så. Så att, det var, och det, allt sånt där kan man ju också, stod det också mycket om i de isländska sagorna. Hur hästarna offrades och blot. Ja, det finns ju, jag skulle kunna prata om det här hur mycket som helst. Och som sagt, boken skulle kunna bli hur tjock som helst, men det ska ju kunna gå att läsa också. Vikingarna blotade ju också. Så
Hur
när
gick
man,
det till?
ja, så när man, det kunde ske på olika sätt, att man offrade hästar då, hängde upp dem i träd eller sänkte dem i mossa. Vi har ju Skede mosse här på Öland där jag bor, där det offrades flera hundratals hästar har man hittat. Men det fanns också ceremonier där man kokade hästkött och man drack av spadet och sådär.
Ja, så
Att
lite
äta,
så. Ja.
Att äta höstkött då ansågs som en väldigt viktig religiös handling. För dem var det ju ett sätt att komma nära hästen
Just
och få
det.
del av hästens egenskaper.
Mm.
Ja. Så när kristendomen kom så var det på ett steg väldigt viktigt att förbjuda ätandet av hästkött.
Okej.
De ville dra en väldigt tydlig gräns mellan djur och människa. Och så var det inte förr. Den gränsen var inte lika tydlig förr. Och det kan man se till exempel i kentauren. Det är ju en väldigt känd mytologisk gestalt. Det är ju en hälften människa, hälften häst. Och det är att man ville få del av hästens egenskaper helt enkelt och vara så nära den som möjligt. Det finns ju kvar i det här astrologiska tecknet skytten. Och jag råkar ju vara skytt.
Ja, men vad passande.
Ja, många hästmänniskor som är det faktiskt. Ja.
Men hur tror du det kommer sig att det blir just hästen som har fått så här starka kopplingar till alla de här sakerna jämfört med andra djur som vi lever nära?
Jag tror att hästen har en sån styrka och sån kraft. Så förr då så kunde man ju förflytta sig så otroligt mycket längre genom att rida eller låta hästen dra en vagn och sådär. Så det var ett stort steg i mänsklighetens historia helt enkelt när man
Ja.
kunde domesticera hästen. Det
Och
var
då
ju kanske.
kändes det såklart nästan lite övernaturligt att kunna få
Ja.
ta del av det.
Jag tänker ibland, tänk den första människan, det var ju någonstans, tror man ju, runt Ukraina någonstans där hästen domesticerades. Den första människan som satt på en häst och galopperade. Någon måste ju ha varit först.
Ja.
Ja. Som vågade det klivet upp.
Ja,
Ja.
precis. Var det någon särskild händelse för dig som fick dig att börja intressera dig för det här? När kom det här intresset för dig att leta i detta?
Ja, jag gillar att skriva populärvetenskapligt. Jag är journalist och skribent och har skrivit lite andra böcker. Men det här gick och gnagde inom mig ett par år faktiskt. Och jag har haft tre egna islandshästar. Och de två sista fick tyvärr avlivas samtidigt. En av dem var gammal och hade väldigt dåliga tänder. Så det förstod jag att hans tid var ute. Det hade jag diskuterat länge med veterinären. Den andra han var 13 och blev hastigt väldigt sjuk. Och då när veterinären kom så var det enda rätt att låta dem gå tillsammans faktiskt. Och det var då när jag såg veterinären backa ut sen från gården och när hästarna låg där. Då tänkte jag, ja, nu ska jag ta och skriva den här boken jag tänkt så länge.
Ja, jag
Det är
ryser.
liksom, ja, som en gåva. Det är som en gåva till hästarna för att lyfta verkligen hur viktiga de har varit för oss. Och då fick jag ju väldigt mycket tid över kan jag ju säga, för hästar tar ju väldigt mycket tid också. Ja.
Ja, jag upplever ju, alltså min personliga bild av hästar är ju att ja, men från deras perspektiv så upplever de ju inte att kontakten och relationen med oss blir komplett om vi inte också ser de här spirituella, andliga sidorna hos dem, den här typen av medvetenhet. Just om vi är i det här efterindustrialiseringens läget där vi bara gör och gör och gör tillsammans så blir det inte alls samma sak. Och hästarna känns inte som att de blir lika nöjda om de inte får också bli sedda på det här sättet. Så jag tycker att det är en
Exakt.
spännande
Ja.
bok.
Exakt, jag håller helt med dig att vi hittar den dimensionen hos hästarna. För den finns där verkligen, ja. Och det går från en fantastisk kontakt med hästar, ja. Precis som fördjupar det, ja. Man kan ju se hästar också, och många gör ju det idag som en trevlig hobby eller vad som helst sådär, ja. Men det finns en djupare andlig dimension som det går att komma åt också, ja. Jag förstår, ja. Ja.
Men om man vill fördjupa sig där i det mystiska kring hästar, förutom att vara medlem hos mig och lära sig att prata med hästar, men vad finns det för, finns det några liksom ritualer eller myter eller något sånt som du har grävt upp här som du känner att ja, men det där är någonting som jag kan dela vidare till människor som de kan göra tillsammans med sina hästar för att närma sig den här typen av kontakt eller den här typen av synsätt på hästar?
Ja, jag skulle väl först vilja att de rekommenderar dem att läsa min bok så att de får den här bilden och får den här förståelsen. För jag tror det räcker långt att vi bara känner den här vördnaden för hur viktig hästen har varit för mänskligheten. Att vi är bara en del i den här kedjan. Tänk våra förfäder och förfäders förfäder. Varför ska vi vara den sista generationen som bryter den då? Det är också ett sätt att få kontakt med sina förfäder kanske. Ja.
Precis. Ja, fint.
Och så är väl att bli medveten och känna in det här. Ja. För jag började tänka på min släkt tillbaka. Och, ja, men, oj, och jag visste varifrån de kom. Och då tänkte jag, oj, det här är ju, har de ju också känt det här med hästarna. Så att det är också inte bara att få mer kontakt med hästarna, men med sin egen släkt och så att säga, generationerna bakåt och så. På det sättet får man ju också förståelse för hur de tänkte och kände.
Släktforska tillbaka fast på hästarna. Vilka hästar har funnits i släkten tillbaka?
Ja, och då kom jag ju på, oj, då gör min morfar, min mamma var danska. Ja, men just ja, han var i militär och då hittade jag något foto där han satt på en jättefin häst till exempel och så där när jag började titta och så. Och sen längre tillbaka är det ju svårt att veta såklart, men att vi bär med oss den här vetskapen att för dem så var hästen så viktig. Det var magisk och de såg det som ett mystiskt, magiskt, mytiskt djur. Verkligen.
Det kan jag personligen tycka är lite svårt att få tag på. Alltså det finns ju inom många religioner så finns det ju många olika, om vi säger shamanism eller liksom, om vi åker till liksom olika sådana länder så finns det ju många, mycket visdom om naturen och det finns många olika energimässiga övningar man kan göra och så vidare. Men jag kan tycka att det är svårare att hitta den typen av visdom här i Norden. Och, för att vi hade ju också såklart jättemycket kontakt med naturen och naturväsen och hur vi tolkade saker och till exempel då hur vi, med kontakten vi hade med hästar. Och det är lite svårare att få tag på, upplever jag i alla fall. Där kanske hästen kan vara en väg in till det.
Absolut, ja. Och för många, i många kulturer med shamanistiska drag så var ju hästen viktig. Men till exempel ofta i Sibirien då de här shamanistiska trummorna skulle göras av hästskinn till exempel. Eller man skulle sitta på en fäll av en stor, med pälsen från en stor. Och en del andra så trodde man också att man åkte iväg på en häst riktigt för att komma upp till andra världar. Så där, hästen var en väldigt viktig, och jag skulle gärna, det var intressant att du nämner det, jag önskar verkligen att man tog in det mer i det här idag. För det är många som är intresserade av shamanism och trummar och så, och då skulle man verkligen mer aktivt kunna jobba med hästen där, ja. Absolut, ja. Väldigt bra. Jag hoppas min bok kan bidra till att man börjar se det, ja. Hästen spelar en viktig roll och vi kan fortfarande använda den
Ja, men
idag.
verkligen.
Sen är det också intressant kan jag tycka också om man tittar på de fem världsreligionerna. Där har den, i kristendomen har det väl inte spelat lika stor roll i och med att hästen var så viktig som vi pratade om innan. Och när till exempel Sverige kristnade så vill man genast förbjuda ätandet av hästkött och sådär och skilja mellan djur och människa. Och Jesus kom ju ridande på en åsna, som enligt Bibeln, som det står där, ja. Och även i judendomen har väl hästen inte varit så dominerande, för där förknippades den med fiender och militär makt och så. Men faktiskt inom islam, då har man sett det som en, och ser det fortfarande som en religiös handling att avla fram det arabiska fullblodet.
Och det tänkte jag att vi skulle prata lite extra om, för jag
Ja.
tycker ju det är jättespännande eftersom Emelie Kajsdotter, som jag har lärt mig mycket om, hon är ju mycket i Jordanien och hon har ju också då fått ta del av visdomen som finns där om de här blodslinjerna som kommer från arabhästarna.
Ja, jag har läst hennes
Ja,
bok. Ja, den är fantastisk. Ja.
och
Ja.
jag tycker det ser ut som att det är en arab du har valt på omslaget också, av din bok.
Ja, det är det. Kan det vara, ja.
Det ser ut så i alla fall.
Med de
Så att,
små öronen där, ja. Ja, just det.
ja.
Den, ja.
Berätta lite om vad du har fått fram av de kopplingarna där i islam och arabhästarna.
Jag tycker det är intressant. Och jag menar, arabhästen idag har ju spritts över hela världen genetiskt. Och det är ju den enda hästen som har avlats fram av direkt religiös övertygelse. Och vilken fantastisk häst det är också. Verkligen. Även om jag själv håller på med islandshästar, så är arabhästar ju helt fantastiska. Sådär. Ja. Och jag tycker det är intressant. Och det finns ju oerhört mycket dikter och poesi just om arabhästen. Och jag tycker om en som lyder så här. Himmelens vind är den som går genom en hästs öron. Det är ett gammalt arabiskt ordspråk. Och jag tycker det är väldigt intressant. Det ska vi faktiskt inte heller glömma. Det är ju mycket som debatteras om islam idag. Men just inom, när det handlar om hästar, så har det varit enastående. Verkligen. Tänk vilken häst de har fått fram.
Men jag har inte hängt med på liksom själva början av deras framavlande då, av de religiösa anledningarna. Vad vet man där om hur gick det till och vad var det de ville göra?
Inom islam ses det som att det var Allah själv som skapade arabhästen. Och i många berättelser prisas just denna hästens egenskaper. Det sägs att den fick sin ande från nordanvinden, sin styrka från sydvinden, sin snabbhet från östanvinden och intelligensen från västanvinden. Det finns väldigt många legender. Men vad det handlar om var att profeten Muhammed förlorade ett väldigt viktigt slag år 625. Och han hade enligt legenden 1000 män, men bara två hästar. Och det var då man insåg att man skulle satsa på hästuppfödning. Och det kom alltså att bli en religiös handling för troende muslimer. Så allt handlar om det här slaget vid Uhud år 625. Och genom detta då så skapade man ju ett kavalleri och så. Och det sägs ju också att det var profeten Muhammed som påverkade avelsarbetet med blodslinjerna och valde ut. Det finns olika berättelser om hur han valde ut fem stamston efter att ha prövat en flock med ston på olika sätt.
Häftigt. Och just det här med att de ska vara, ja, men att hästarna, att det finns hästar kvar liksom i rakt nedstående led från hans hästar nu då, säger ju sägnen, och att de bär på olika visdom som hjälper oss människor också i vårt andliga sökande. Så det är ju många paralleller. Jag tycker det är så häftigt när man får samma typ av visdom eller sägner från olika håll. Det är coolt.
Det har varit genomgående här och det hade jag ju inte en riktig koll på när jag började. Jag gjorde jättemycket research för den här boken. Det tycker jag är roligt som journalist. Så jag blev förvånad när jag kunde se det här. Men sen också arabhästen har ju avlats väldigt mycket runt om också. Men just för dess egenskapers skull. För den finns ju spridd över hela världen idag i olika former. Sådär ja. Och det är ju den enda hästras som avlats fram av religiös övertygelse,
Mm.
verkligen. Men jag blev intresserad av det här. Jag kommer ihåg när jag började på ridskolan i Växjö som barn. Och min pappa var lärare och det var ju militärhästar och sådär. Manskapssadlar och någon militär som stod där och skrek i manegen. Men då kom min pappa som var lärare och berättade för mig en dag då. Ja, vet du Lotte, det finns en hästras som kallas för gudarnas häst. Och jag var väl kanske 8-9 år och det var egentligen, kanske var det egentligen redan där som intresset för det här kontakten, andliga kontakten med hästar började faktiskt.
Jag fick ju till mig en arab som inte jag hade tänkt köpa, men som ville bli med i flocken. Och hon är ju absolut den mest dedikerade av mina 7 hästar till att hjälpa mig i det arbetet jag gör. Hon har liksom inget som är lika viktigt för henne som att få nå ut med visdomen om hästars essens och hur liksom människor och hästar kan knyta kontakt med varandra. Och det är så roligt, för det tog mig flera år från att jag upptäckte det hos henne till att jag gjorde kopplingen till just att hon var arab. Och jag bara, just det är inte så konstigt att du har det här intresset, Arrow.
Nej,
Så,
och
ja.
det ska vi också inte glömma i debatten här nu inom islam och allt och så där. Den har spelat en viktig roll just i hästvärlden. Men jag tänker på min gamle Somi. Han var ju 28 och hade väldigt dåliga tänder faktiskt. Men den dagen då när min andra häst Atli blev akut sjuk. För Somi hade varit väldigt dålig och vi hade haft kontakt med veterinären och diskuterat det här nu, det där en tid. Så att det var när vi hade tänkt att han skulle få en sommar, men det här var på våren. Men det var dags helt enkelt. Det förstod jag ju och så han var så hängig och jag hade slutat rida honom och jag bara ledde honom lite och kanske satt på honom möjligen lite och skrittade lite och så. Men den dagen när Atli blev akut sjuk. Han och veterinären kom och min man ledde först iväg Atli då. Somi, alltså han såg ut som en ung häst. Han hade sån otrolig blick i ögonen och reste på sig så stolt och bara var på topp. Alltså han visste, jag kan inte säga det på något annat sätt, han visste vad som skulle hända. Ja, han
Och
visste det.
det är en sån lättnad att ta del av hästarnas perspektiv på att de inte alls har samma attachment på engelska, alltså är lika knutna till sin fysiska kropp som vi är, utan att det är så lätt för dem att gå över och byta skepnad. Det kan vara en tröst för oss, sen kommer vi ju sakna dem och sakna deras fysiska kropp, men att om man har den övertygelsen som jag har, att de ändå är kvar i sin medvetenhet, att vi kan få kontakt med dem genom meditation eller liknande, så kan vi i alla fall veta liksom att om vi märker på dem, som i din berättelse här, att för dem är inte det slutet, för dem är det att byta form. Så ja,
Absolut. Och
fint.
jag kommer ihåg, ja, det är väldigt svårt för oss hästägare. Det är oerhört svårt.
Verkligen.
Men jag kommer ihåg en dag, kanske en månad senare, jag var i sovrummet och höll bara på och gjorde någonting sådär. Så jag hörde en röst som sa, den kom liksom inifrån mig som sa, tack för att jag fick gå. Och nu börjar jag gråta här.
Ja, jag förstår.
Men det var, jag hörde det. Jag förstod att det var. Att det var så med. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Och han, sen tror jag Atli, har jag stått efteråt, Atli var lite orolig av sig. Han inte ha honom så många år. Han behövde ha hjälp att få komma över.
Just
Ja.
det. Och få
Ja.
göra det tillsammans där måste ju också
Ja.
vara en väldig trygghet.
Ja. För Somi var väldigt trygg och vis. Ja. Ja.
Det är också väldigt vackert när vi pratar om hästar så här, att se att uppenbarligen är det ju någonting hos dem som hjälper oss att komma närmare den här själsliga kontakten, den här andligheten. Alltså det kan ju verkligen inte vara en slump att det är så många människor genom tiderna världen över som dras till hästar och också får den här typen av upplevelser just med hästar. Så att ja, det är
Nej,
väldigt vackert.
det kan inte vara en slump, nej. Men också att man Det är ju ett val vi gör. Vi kan ju se dem också bara som en, ja, men öppnar vi oss för hästen så finns det oerhört mycket att hämta, verkligen. Och kanske var det så att man förr hade lite lättare att öppna sig för det och så, än i vår stressade värld.
Precis, jag skulle ju säga det. Jag tror det med tempot och hur sällan vi är stilla nog för att mötas på det sättet och hur sällan vi är närvarande nog för att mötas på det sättet.
Och precis så att vi inte behöver hästen på samma sätt idag heller, liksom så, utan nu är det, ja. Men det är en fantastisk varelse, hästen. Helt otrolig.
Ja, jag är enig med dig.
Och även i hinduism och buddhism och så där är den ju oerhört. Det finns ju hur många legender och sägner som helst, alltså.
Finns det
Ja.
någon som har fastnat lite extra i dig, någon sån legend eller sägen som du vill dela?
Ja, det finns ju väldigt många, men det fanns ett lite märkligt hästoffer, kan jag säga. När en kung skulle krönas var det hur mycket ceremonier som helst kring hästen. Och kungen där, kallas för Rajan. Rajan behövde göra detta stora hästoffer med alla dessa ceremonier för att det skulle gå väl för honom. Och ceremonierna som omgärdade detta hästoffer tog ett helt år. Den utvalda hästen skulle vara en hingst på över 24 år. Han doppade först i vatten och sedan viskades kungens präst olika mantran i hästens öra. Därefter släpptes hästen fri och fick vandra hur han ville under cirka ett år. Under tiden så vaktades denna hingst av 100 unga adelsmän. Ja, och sen fortsätter det tills han offrades, då styckades i olika delar och så. Och ett av ceremonierna var ju också ett rituellt samlag för drottningen, minst. Ja. För hästen och sexualiteten har ju också varit ett ämne faktiskt genom årtusendena.
Just det, inte nödvändigtvis på det sättet, men
Inte
ibland
det,
kanske.
ja, det förekommer faktiskt i en del. Faktiskt. Det var ju det här viljan att komma så nära hästen
Ja,
som det
just det.
bara gick faktiskt. Det finns på olika ställen i olika kulturer och sådär. Och det är också hästen, både den här fruktbarheten, om man tänker på ston och hingstens styrka och sådär.
Just det.
Det tycker jag är fint. Hästen är ju ett symbol, det är ett symboliskt mest laddade djuret av alla i hela världen. Vilket man kanske inte tänker på i vardagen när man går och mockar i sin hage,
Nej,
kanske.
men precis. Och som vi har varit inne på så blir det nog väldigt mycket att man möter den häst man tror man ska möta, så att säga. Och är man väldigt mycket inne i bara det praktiska så är det väl också bara det man kommer se.
Just det, precis. Man kan göra ett val där. Och jag har ju ingen häst nu, jag är medryttare och så, men jag tänker att ja, den rätta hästen kommer till mig. Så där, jag söker inte, så där tänker jag, söker inte, jag finner. Så har det varit med alla mina hästar. Den rätta hästen, det går inte att jaga på något sätt efter den. Så.
Ja, men fint.
Ja, och det är så fint. Jag har en liten häst på mitt skrivbord och den påminner faktiskt om, det fanns en 35 000 år gammal utkarvad häst, utkarvad av en mammutbete. Det är helt otroligt vad hästarna har följt med oss i alla år. Och den är bara 4-5 centimeter stor, den hästen. Den är 35 000 år gammal. Och det var också en slags talisman. Och har man inte en, det är också fint att ta med sig den. Ja.
Verkligen.
Där har jag har med en liknande häst i min, i min, jag har den liggande i min väska. Sådär. För att inte glömma bort.
Nej, men precis.
närvaron med hästen.
Ja. Ja, men superfint. Har du någonting mer i boken eller så som du vill dela innan vi avslutar?
Men vi ska se. Ja, är det något speciellt? Du kan kolla. Det här med, ja, den har ju varit, som sagt, solen var ju viktig och man, just att man ansåg att det var hästen som drog solvagnen i många kulturer. Det var det allra viktigaste.
Och har det funnits
Hästen.
mer här uppe i Norden som har varit framträdande i hur, ja för att i asatron var det ju på ett visst sätt och sen försvann det lite med kristendomen eftersom vi inte skulle vara så nära djuren då.
Men absolut, ja, de har hittat spår av den här, en fantastisk vagn i Danmark i någon mosse som antas vara från tidig bronsålder. Det är en häst som drar en vagn, så är det två välda skivor som antas vara solen. Så allt som har varit viktigt för människan, där har hästen varit inblandad i, kan man säga. Ja, hästen, vinden, vattnet, sexualiteten, fortplantningen, döden, ja, födelse och döden, helt enkelt.
Och jag kommer, när jag publicerar avsnittet så kommer jag länka till din bok som man kan köpa på de vanliga bokställena, helt enkelt, som ju då heter Den heliga hästen. Tack så jättemycket, Lotte, för det här jättefina och spännande poddsamtalet.
Tusen tack själv. Vad roligt att du är intresserad. Väldigt roligt. Ja.
Ja,
Ja.
det tror jag att det är många med mig som är, så det ska bli fint att få dela det här med världen.
Tack.
Tack!